En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
I det här avsnittet tittar vi närmare på fallet med en skolsköterska som står åtalad för bland annat sexuellt övergrepp mot barn i samband med sexualundervisning som hon haft på skolan. Rättegången är precis avslutad och nu väntar vi på dom. Lite senare i avsnittet ska vi också prata om domen mot en stalker som förföljt längdskidåkerskan Frida Karlsson och höra hennes egna ord om den rädsla och oro hon kände när han konstant sökte kontakt. Det här är Aftonbladet Krim och jag heter Stefan Sundberg. Men först handlar det alltså om fallet med skolsköterskan som anklagats för att hålla sexualundervisning på ett sätt som fick flera elever att reagera starkt.
Hon upprepade mycket olika saker. Till exempel upprepade hon flera gånger att vi skulle testa att runka.
Hon sa att hon har många bilder i telefonen. Hon sa, jag har massa bilder på snoppar. Jag ville gå ut ur rummet och hon visade den där riktiga bilden på ett kön.
Sen tog hon fram kondomer. Vi skulle suga på kondomen som var på dildon. Det var pinsamt och jag ville gå därifrån men jag gjorde inte det. Jag var typ glad och sprallig som vanligt, som hon brukar vara.
Ja, så låter alltså några av elevernas vittnesmål i förundersökningen kring det här något udda fallet. Och vittnesmålen har vi här illustrerat med hjälp av AI. Men ord står då mot ord. Så vad är det egentligen som har hänt när det handlar om den här historien? Amanda Hellsten, reporter på Aftonbladet, hur uppdagades det här från första början?
Ja, nej, men som du säger, det är ju lite annorlunda av flera olika anledningar som jag tänker att vi nog kommer gå in på snart. Men det hela uppdagades hösten 2023 efter att den här skolsköterskan hade haft en lektion eller ja, men egentligen sexualkunskapsundervisning på en skola i Hälsingland då. Och efter den här lektionen så var det några, tror jag var två föräldrar från början som kontaktade skolan då om att de hade fått höra saker från sina barn som hade varit på den här lektionen då, som de hade reagerat väldigt starkt på. Det var en förälder som sa att hennes son i det här fallet, för det var en lektion som kallas killsnack, så det var två lektioner, en där bara flickorna hade, ja men, tjejsnack då och pojkarna hade killsnack med den här skolsköterskan. Och den här föräldern då till pojken berättade att skolsköterskan ska ha uppmanat eller tvingat honom att suga av en dildo. Och den här föräldern då säger att skolsköterskan ska ha plockat fram en dildo, satt på en kondom eller uppmanat barnen att sätta på en kondom på dildon och sen suga av den. Och det hade ju det här barnet såklart upplevt som väldigt jobbigt och traumatiskt, och mamman eller pappan reagerade väldigt starkt på det och kontaktade därför skolan. Och efter att de här föräldrarna hade hört av sig så kallade skolan till en, eller skolans ledning kallade till ett krismöte, och kort efter det så avbröt de anställningen av den här skolsköterskan. Och hon har ju jobbat på flera olika skolor, så hon var inte fastanställd på skolan utan hade ett uppdrag där hon bland annat hade sexualundervisning då. Och det var därför hon kunde avbryta det så snabbt.
Mm. Men sen kom det ju fram när man läser förundersökningen att det har hänt fler gånger, eller i alla fall det påstås, det kommer fler föräldrar som anmäler för tidigare situationer.
Precis, det börjar ju med att det är en eller två föräldrar som hör av sig. Skolan håller också samtal med de här eleverna efter att de har haft sitt krismöte. Då ja, men, pratar de med eleverna, ser om det är någonting de har reagerat på, någonting som har hänt. Och jag har ju också pratat med skolans rektor som säger att de här barnen ja, men, vittnade om ganska liknande händelser. De gav en ganska samstämmig version av vad det var som hade hänt på de här lektionerna. Och samtidigt då så, ja men, så blir det ju som alltid att snacket går, folk pratar med varandra. Och ett tag efter den här första incidenten då, efter att skolan hade krismöte, så polisanmälde de också skolsköterskan. Och ett tag efter det så var det fler föräldrar som hörde av sig och sa att deras barn hade varit med om liknande händelser, antingen på samma lektion eller på en lektion ett år tidigare. Och när det uppdagades är lite oklart. En del föräldrar säger att de fick till sig det här först efter att ja, men den senaste lektionen hade hållits då, och ja, men det här med dildon hade uppdagats. Och då fick de veta att deras barn hade varit med om samma sak ett år tidigare. Så det är alltså två händelser som polisen utreder. Dels den här lektionen hösten 2023 och sen en lektion hösten 2022 där föräldrar och barn säger att ungefär samma sak hände.
Ja, när man läser de här vittnesmålen från eleverna så är det ju minst sagt ganska explicita grejer de berättar om, som du säger, suga på en dildo, det är någon pojke som säger att han får runkläxa. Mm. Vad kan man säga om själva brottsrubriceringen?
Ja, men som du säger, det är ju ganska explicit, eller ganska, ja, det är ju saker som såklart föräldrarna har reagerat på, förstår man ju när man läser det här. Och rubriceringarna, åklagaren i det här fallet har ju stärkt upp det med flera olika rubriceringar. Det är 5 fall av sexuellt övergrepp mot barn, men det finns också några åtal som gäller sexuellt ofredande eller försök till ofredande. Så det är ju lite olika nivåer på de här anklagelserna. Och det är ju helt enkelt för att, ja, tingsrätten ska kunna, om de anser att det inte uppfyller de högsta kriterierna, ja, men då kanske uppfyller kriterierna för ofredande i alla fall. Så det är ju därför åklagaren har åtalat den här kvinnan på flera olika punkter då.
Och de här barnen då, hur gamla är de?
Barnen under 15 år. Sen i och med att det är barn så är det ju sekretess på de här och vi vet inte exakt hur gamla de är, men de är under 15 i alla fall.
Och det här är ju då lite ord mot ord som sagt. Eleverna har sina versioner av vad som har hänt, medan skolsköterskan menar på att när det handlar om den här specifika kondom- och dildolektionen hösten 2023 så berodde det som hände snarare på att en av eleverna betedde sig stökigt. Så här har hon själv kommenterat situationen och även här har vi då använt AI för att illustrera hennes ord.
Jag får stoppa flera gånger då han hoppar på de andra och stressar dem och triggar dem och tjatar på dem. De vill se kondomer och jag tar fram lådan och de frågar efter en dildo. Jag sitter med dem och de som vill får testa trä på en kondom. Och sedan drar han igång och stoppar helt plötsligt dildon i munnen och jag säger stopp. Och sen triggar han de andra medan de trär på kondomer att även de ska smaka. Och jag säger till honom på skarpen och är väldigt nära att skicka ut honom.
Mm, och kvinnans advokat Carl-Gösta Myrberg kommenterade ju det hela så här när du, Amanda, pratade med honom i samband med rättegången.
Talas väldigt mycket på sociala medier. Vi kan inte utesluta att de här barnen är påverkade av vad man har sett på TikTok till exempel. Då ställer man sig ju frågan, är deras uppgifter trovärdiga? Är deras uppgifter tillförlitliga?
Kammaråklagare Malin Törnvall Hillboms syn på barnens trovärdighet är dock en annan.
Jag menar att bevisningen är bra utifrån att barnen har berättat både trovärdigt och i huvudsak samstämmigt om vad som har hänt vid de här tillfällena. I det här fallet så har flera av barnen hörts väldigt tidigt under förundersökningen och då har det enligt vad jag känner till i alla fall inte varit ute i media.
Ja, Amanda, vad har kvinnan mer sagt kring det här med kondomerna och dildon och den här sexualundervisningen?
De här lektionerna, innan de här lektionerna så fick hon väldigt mycket frågor från barnen och det är därför hon har tagit upp vissa av de här ämnena för att barnen själva har frågat om det. Hon säger att hon skulle aldrig ta fram en dildo om barnen inte frågade om just det och hon skulle absolut inte heller uppmana någon att suga av en dildo, säger hon också. Och detsamma gäller de här runkläxorna, att hon säger att hon har försökt prata om de här ämnena på ett sätt som inte ska vara tabubelagda. Hon har försökt gå in med en öppen syn och få barnen att känna att det inte är farligt, samtidigt som hon heller inte vill uppmana till någonting. Så det är ju två historier som går isär väldigt mycket. Barnen menar att de har blivit tvingade att utföra vissa handlingar och kvinnan menar att så är det inte alls, utan där handlar om, ja, men ryktespridning. Barnen har börjat prata om mig på ett visst sätt och det här har fått fäste och det har nått föräldrar och även skolan tror på det nu.
Mm.
Kvinnan då har jobbat med det här jättemånga år. Det finns ingen annan skola som har kommit med liknande anklagelser. Hon har inte varit dömd för något liknande. Och det här åtalet bygger ju faktiskt bara på föräldrarna och barnens vittnesmål. Så polisen har ju inte hittat någonting i till exempel kvinnans telefon eller dator som tyder på att hon, ja, men kanske kollar på barnpornografiskt innehåll i alla fall. I alla fall inte vad man kan se i förundersökningen. Och det är ju någonting som advokaten trycker mycket på, att i det här fallet är det bara vittnesförhör. Vi vet inte vilka barnen har pratat med innan de blev förhörda. Vi vet inte hur skolan har hållit de inledande förhören och barnen kan mycket väl ha påverkats innan polisen väl kunde förhöra dem, menar advokaten då. Och han säger också att det har varit mycket ryktesspridning på sociala medier som TikTok till exempel. Och där har det ju funnits ett klipp som bland annat vi i Aftonbladet har delat på TikTok där vi berättar om en händelse. Och det är baserat på SVTs rapportering om när kvinnan blev polisanmäld. Och det här klippet har sedan fått spridning och delats bland barnen med advokaten.
Polisen gör ju också en husrannsakan mot den här skolsköterskan i samband med det här. Hittar de något då?
Ja, det stämmer. När i och med att hon, eller efter att hon blev polisanmäld, så åkte polisen hem till henne, och det här framgår ju också i förundersökningen där det står att hon mötte dem i dörren och var lugn men också ganska uppskakad och orolig över det här och mådde ju såklart dåligt över det. Och poliserna säger att de först gjorde en snabb undersökning i hennes hem men sen åkte tillbaka för att göra en ordentlig utredning. Och i hennes hem så hittade de bland annat en väska som kvinnan också sa att hon hade hemma. Och den var fylld med kondomer. De hittade också en dildo. Och sen också mensskydd och liknande som kvinnan då säger att hon brukar ha med sig till lektionerna. Sen har de också gått igenom kvinnans telefon och dator som sagt. Och i dem har de inte hittat någonting som tyder på att hon har någon dragning till barnpornografiskt eller innehåll där det är övergrepp mot barn helt enkelt. Något sånt har de inte kunnat hitta i hennes tekniska utrustning eller telefon och dator helt enkelt.
Just det. Och hur har den här skolan reagerat på det här? Hur har de kommenterat situationen?
De har ju reagerat väldigt starkt på det här. Jag har ju pratat med skolans rektor som sa att de tog det på väldigt stort allvar så fort föräldrarna hörde av sig om de här anklagelserna eller oron. Så de, precis som det står i förundersökningen också, så kallar de till ett krismöte där de bestämde att vi kommer avsluta anställningen med den här kvinnan på en gång. Så hon har inte haft några fler lektioner eller haft något mer med den här skolan att göra egentligen. Och de upplever att barnens vittnesmål är väldigt trovärdiga. De sa att det var samstämmiga vittnesmål som barnen uppgav. Och de säger också att det är tvärt emot vad kvinnan själv säger. Och de anser att barnen är trovärdiga och därför har valt att gå på den linjen.
Mm. Och när vi spelar in det här avsnittet så är det april, det är en dryg vecka sedan rättegången avslutades. Och den här rättegången hölls ju under 3 dagar, du var själv där, vad tänkte du när du var på plats?
Nej, men det är ju ett väldigt speciellt fall, och särskilt när man jobbar med sådana här fall så får man ju gå in ganska försiktigt. Det här, men det är ändå barn det handlar om, det är deras föräldrar. Vi vet ju inte riktigt vad som har hänt egentligen. Man får ju bara utgå ifrån förundersökningen och sen också tingsrättens bedömning. Så till dess så får man ju verkligen hantera det försiktigt så att säga. Så när jag var på plats då försökte jag mest få en uppfattning om vad alla som var där sa och hur de kände kring det. Själva rättegången hölls bakom stängda dörrar, så man kunde inte vara med och lyssna på vittnesmålen i och med att det är barn det handlar om. Men de jag pratade med, till exempel åklagare och advokaten, hade ju väldigt vitt skilda uppfattningar om det här. Sen har jag också pratat med föräldrarnas och barnens målsägarbiträde, men hon vill inte kommentera fallet i nuläget utan har sagt att hon kanske kan ge en kommentar när domen har kommit sen.
Mm, och när vi spelar in det här avsnittet av Aftonbladet Krim så har ju domen inte kommit än. Men om det skulle bli en fällande dom, Amanda, vad skulle det då kunna bli för straff?
Det beror ju helt på vilken av åtalspunkterna som kvinnan i så fall döms för. Men skulle det vara sexuella övergrepp mot barn så handlar det om fängelse upp till några år i alla fall. Och sen beror det väl helt på hur många punkter hon i så fall fälls på, om det är ett fall av övergrepp eller om det är flera fall. Men hon riskerar ju ändå upp till några års fängelse om hon skulle dömas för allting.
Mm. Och vi ska poängtera igen då att kvinnan själv säger att hon inte är skyldig till de här anklagelserna. Mm. Amanda Hellsten, tack så mycket för att du kom hit.
Tack själv.
Vi ska nu över till en annan nyligen avslutad rättegång, fast där dom också fallit. Och det handlar då om den stalker som förföljt längdskidåkaren Frida Karlsson.
Det är framförallt ett röstmeddelande befinner mig i Bruksvallarna och lyssnar på det här. Och då frågar han om han står i korsningen i Ånge, säger han, och så frågar han om man ska åka mot Bruksvallarna eller om man ska åka mot där han då kanske sett att jag befinner mig, eller om man ska åka mot Östersund där jag bor. Då, det var väl första gången jag verkligen reagerade på det här.
Ja, så förklarar Frida Karlsson själv i förhör hur hon reagerar när hon hör ett telefonmeddelande från mannen som alltså nu dömts för att ha stalkat henne. Och hon fortsätter förklara att meddelande är ju inte någonting som är ovanligt, men att det här stack ut.
Jag får ju en del alltså meddelanden och sånt som jag inte reagerar på. Jag svarar ju aldrig på när det ringer nummer som jag inte har inlagda i telefonen. Men ja, lämnas det röstmeddelanden så lyssnar jag väl. Och det här fick mig ändå känna ett väldigt obehag.
Kristoffer Bergström, journalist här på Aftonbladet med fokus på sport. Vad tänker du kring den här historien?
Ja, att det är en berättelse om skräck för det första. Och att den är på sätt och vis är unik. Men att också på andra sätt så är den ganska typisk för idrottare, framförallt kvinnliga idrottare. Det är ganska många som har förföljts på olika sätt. Charlotte Kalla också till exempel har gjort det. Och det har ju lite att göra med intimiseringen som finns idag. Alltså vi kommer så nära idoler att man kan tro att relationen är ömsesidig, att det finns en vänskap, till och med en kärlek, en förståelse med den, just man kommer så nära stjärnorna idag.
Ja, men om vi tar det här från början, hur var och när är det Frida Karlsson för första gången har någon form av kontakt med den här mannen?
Ja, det började alltså våren 2024, och då Frida Karlsson svarar inte på okända nummer på mobilen, men hon har mer än 10 meddelanden från samma person som börjar lyssna på de här. Och då märker hon att det är en man som hon inte vill ha kontakt med, så hon blockerar honom ganska fort. För en man som söker kontakt på ett sätt som är bortom det vanliga, bortom en autograf och jag hejar på dig. Så där tror ju hon att historien är över, men den hade ju knappt börjat.
Och det intressanta är ju då att den här mannen själv hävdar att hans första möte är på dansgolv i Eskilstuna. Och där Frida då enligt honom kom fram till honom, och han beskriver själv deras möte i förhör. Och vi ska lyssna på vad han säger om det här mötet, och ska också tillägga att vi har maskat hans röst med hjälp av AI.
Hon stod framför mig och jag uppstår någon som en magnetisk kontakt. Det är helt absorberande, och det kan inte bara vara ensidigt.
Ja, han hävdar ju att det uppstår någon slags gnista mellan honom och Frida Karlsson, eller hur?
Alltså han var på krogen första gången på jättelänge, och då ska det vara ett tjejgäng som bjöd upp honom för att dansa, och en ska uppge ett namn, men han förstår att det är en lögn, för det är Frida Karlsson, det ser ju han att det är. Och de två ska ha gått vidare enligt honom då till en annan restaurang och pratat i 5 minuter, men det kändes som 10 år ungefär, säger han, som de känner varandra jätteväl.
Men intressant är att Frida Karlsson är någon helt annanstans vid den här tidpunkten.
Ja, hon är ju Sollefteå och tränar. Hon är ju inte ens där överhuvudtaget, så vi kan nog slå fast att det är en helt annan kvinna han träffar. Och det är alltså upprinnelsen till år då av förföljelse.
Men det är ju intressant att han håller fast vid den här historien, fast han då sannolikt då får höra att Frida Karlsson inte ens var där.
Ja, och det går igen i alla förhör med honom, i förundersökningen och under rättegången, att det finns ingen ånger, ingen tvivel egentligen, utan det här är ett särskilt band mellan den här mannen i 65-årsåldern och en av Sveriges största skidstjärnor som är 45 år yngre.
Men sen händer någonting. Frida ska springa ett lopp i Stockholm. Och vad sker då?
Ja, alltså det är våren 2024, så det är ganska nyligen på det här. Och hon har en sponsor som gör att hon springer det här loppet då. Och då kommer en man fram och hon känner genast igen rösten. Det är rösten från hennes röstmeddelanden.
Ja, jag blev rädd. Det blev jag. Och jag hade tänkt springa bara med en kompis. Väldigt lugnt det där loppet och bara liksom lunka runt. Men när han sprang upp vid sidan av mig, då bara sprang jag på fort liksom, för att jag blev så rädd och stressad liksom, så springer på fort för att springa ifrån
han. Hon vet ju ingenting vad han är kapabel till. Bara att det är en man som uppenbarligen är ute efter henne på ett eller annat sätt.
Mm. Ja, den här mannen har ju då uppenbarligen en helt annan syn på hans och Frida Karlssons kontakt. Vad säger han i anledningen till att han har haft den här kontakten med henne? Både i meddelande och digital form och fysisk form.
Men han menar ju att de har en relation. Alltså en vänskaplig, romantisk och framförallt ömsesidig relation. Och i hans värld så är båda lika närhetstörstande, men man använder bara olika medier för att kommunicera helt enkelt. Alltså i hans värld så är det ju hon som förföljer honom lika mycket. Han ringer, messar, skickar brev, söker upp henne, och hon lägger ut kryptiska inlägg på Instagram då. Exempelvis, nu är jag och tränar. Och det är som en rebus för honom. Det betyder ju inte nu jag tränar, det betyder ju någonting, menar han då, som ett svar på det han har gjort. Så i hans värld så är 15 samtal i rad, det är en sak, men nu jag tränar, det är ju ett lika påträngande svar tillbaka då.
Mm. En sak som slår en när man lyssnar på förhören med mannen under rättegången, det är ju hur han hela tiden, vad ska man säga, har en tendens att prata mycket och länge, och han svävar ofta ut i resonemang och ämnen som är helt irrelevanta för rättegången, vilket till slut till och med får rättegångens ordförande att lacka ur. Vi lyssnar.
Ja, men nu börjar du sväva ut. Du sa till advokat Bodström också att du skulle hålla dig till det här som rör Frida. Så jag tror att nu får nog åklagaren börja ställa frågor. Det räcker nu. Åklagaren får fråga, så kan du få berätta sen. För vi ska hålla oss till det här.
Ja, det är skönt att höra en kompetent yrkesperson här. Alltså ordet obstinat återkommer flera gånger i förundersökningsprotokollet. Alltså att han är trotsig. Han har ett myndighetstrots, den här mannen. Han har ingen tilltro till auktoriteter väldigt mycket. Och det ser man hela tiden, att till exempel när han får kontaktförbud då, så vägrar han lyda det överhuvudtaget, utan han vill komma nära, för det är inte Frida Karlsson själv som har utfärdat det här, det är ju polismyndigheten som har gjort det, och han litar inte på polisen, han litar inte på myndigheter, utan han är en fri och stark man som gör precis som han vill, och i det här fallet menar han att han gjort någonting fel, för att om några andra säger att det är fel, det bryr sig inte han det minsta.
Och en annan intressant detalj, du var ju inne på det lite förut, han är en man i 60-årsåldern och han säger ju då som sagt att han ofta har ett problem med att unga tjejer förföljer honom, men att han vanligtvis aktar sig för det, men i fallet med Frida Karlsson så ser han ju något speciellt. Vad är det han ser i henne?
Han ser ju hennes målmedvetenhet, hennes charm, hennes framgång och skönhet. Men det är inte bara en romans han är ute efter här, utan det finns ju också en affärsidé här som man läser en del om. Alltså han har en storbank på sin sida som finansiär, säger han. Lite oklart vilken. Han har en affärsplan, men allt är i hans hjärna. Och den kommer inte ta fram för någon av konkurrens. Han rädsla för att någon ska kopiera hans idé. Och han vill ju då att familjen Karlsson ska vara med honom på det här jakten på världsherravälde då på något sätt där. Så det verkar som att han ser en vänskap, men också en affärspartnerskap som ska komma ur det här också på något vis då. Och då finns det ingen bättre än en sån målmedveten, pigg, smart kvinna som Frida Karlsson.
Och samtidigt som han ändå erkänner att han har känslor för henne också.
Absolut. Och ibland låter det som att det är någon sorts vänskap. Ibland är hon hans mentor och ibland är han bara förälskad. Det går lite fram och tillbaka i hur han berättar.
Mm. Och han skickar ju då som sagt flera hundra sms och söker upp henne i verkligheten också. Vi har ju hört här hur han var på loppet där i Stockholm som sprang. Men det sker fler gånger som han söker upp henne, berätta.
Ja, absolut. Ja, det har skett i omgångar. Alltså i juni 2024, några månader senare, då dyker han upp på ett träningspass på Hallstaberget i Sollefteå. Och då pratar han med Fridas mamma bara om Andrew Mia. Men så blir det ännu kusligare, för två månader senare i augusti, då är han utanför hennes bostad och väntar på henne.
Men han sa, förlåt om jag har missuppfattat situationen. Och jag bara hade suttit inställd på att ta mina rullskidor och åka därifrån fort som, alltså, så fort jag bara kunde. Och sen så frågade han om vi skulle ta en fika eller en, jag tror han sa en kaffe, och prata ut om det här. Och då sa jag nej. Jag vill absolut inte det. Alltså jag sa någonting i stil med att jag vill inte ha något med det att göra. Eller jag vill absolut inte ta det. Och sen så åkte jag därifrån snabbt alltså. Och efter det så kände jag mig väldigt, ja, väldigt otrygg vart jag än var. Egentligen, och speciellt kanske hemma. Inte ens där är jag trygg på något sätt. Så när jag gick utanför dörren så var det ändå så här att jag är ganska godtrogen som människa egentligen. Men nu börjar jag så här kolla mig över axeln i och alltså kände mig typ iakttagen på ett annat sätt. Och typ hela den veckan så bodde jag hos en kompis liksom, för att jag inte ville vara själv och kände mig väldigt otrygg.
Och då någonstans så tar det liksom en ny vändning för henne, att då måste hon verkligen hålla honom så långt bort det bara går, för då är hon benägen att göra sådana saker. Och det visar sig ju i nästa steg också hur benägen han är att komma nära henne. För hon är på träningsläger hösten 2024. Hon har varit skadad och sånt. Och då köper han en flygbiljett dit, en enkelbiljett.
Till Teneriffa, va?
Till Teneriffa, ja. Och där har han svårt att betala för den. alltså den bokningen rinner till sanden. Då bokar han en ny och betalar för den här gången istället. Men han verkar inte komma iväg i alla fall. Men ändå visar den historien hur påstridig han är, hur mån är om att verkligen komma nära och bara cykla lite bredvid henne som då var hans plan.
Mm. Ja, när vi spelar in det här i april 2025 så är det en knapp vecka sedan domen föll. Vad kan man säga om den?
Alltså, på straffskalan för olaga förföljelse finns 4 års fängelse, men det var aldrig aktuellt utan åklagaren yrkade på 6 månader. Det blev villkorlig dom och 40 000 i skadestånd. För domstolen ansåg att brottet bör leda till 6 månaders fängelse, men tid räknas bort för han har suttit häktad.
Vet du om det har varit något snack om undersökning om mannen lider av någon slags psykisk sjukdom?
Nej, inte mig veteligen. Och det gör att jag vill passa mig för att ställa en sån här klåpardiagnos själv som vi gör det så här, i lediga samtal. Så säger vi det om folk ibland, vi kallar någon psykopat eller något liknande, eller besatt eller någonting. Jag vill vara lite försiktig med det. Vi vet inte exakt vad man, om man lider av någonting. Och det verkar inte ha tagit hänsyn till i den här domen, utan bara hans handlingar på sätt och vis.
Nej, men för jag tänker, det är ju rätt intressant i det här fallet. För han är ju helt ostraffad. Och det finns ju egentligen ingenting i hans kontakt som är hotfullt mot henne. Vad kan man säga om det?
Nej, precis. Eller hur hotfullt är att en man som man är rädd för står utanför hans hem? Jo, det är ju hotfullt i sig. I det här fallet är det så unikt i det här fallet för att det här är ju bara trånande egentligen. Och det är lite svårt att bedöma liksom. Så att givetvis så tycker jag när man kollar på det här fallet att straffet känns oproportionerligt lågt. Men det viktiga sker egentligen inte i straffet i sig, för det finns ju ingenting i förhören som tyder på att den ska sluta. När jag läser det så ser det ut som att vanligen fälls för kommer han fortsätta bara med det här. Men då är det bra att jag pratar med Thomas Bodström som alltså är advokat till den här mannen. Och han sa väl först att det är bra att han slapp fängelse. Och för andra sa han att det viktiga här är att han aldrig kommer störa familjen Karlsson igen. Jag har pratat med honom om och om igen om det här. Jag har tryckt på det här och mannen har lyssnat. Och jag frågar, är du helt säker på detta? Ja, jag är helt säker. Han har tagit till sig av det här nu. Han kommer inte störa dem igen. Och det kan man nog säga att det är nog det viktigaste. Om det här är sant så är det det viktigaste som har hänt i det här fallet. Hur mycket pengar Frida ska ha fram och tillbaka. Hur långt fängelsestraff det skulle kunna bli. Ja, men det är lite egalt om mannen, han har ju förmodligen 20-25 levnadsår kvar, bara kommer fortsätta. För kontaktförbud hjälper inte. Alltså någonstans är det ju i honom det måste landa det här. Att han ska inte vara nära, det är inte önskvärt. Och vi får väl hoppas att det har gått fram nu, att han inte kommer närma sig igen.
Mm. Ja, vi ska hålla oss kvar ytterligare en stund kring det här med stalkers. För den lag som gör att man kan dömas för olaga förföljelse, den är ändå relativt ny. För innan dess fanns inte möjligheten på samma sätt att komma åt stalkande personer. Oisin Cantwell är nyhetskolumnist på Aftonbladet och förklarar den här lagen som kom till så sent som 2011.
Det här är en lag som man skulle något förenklat kunna säga att det är ett samlingsbegrepp. Om någon har gjort sig skyldig till upprepade och oönskade kontaktförsök på olika sätt. Det kan vara sms, det kan vara telefonsamtal, det kan vara att sökt upp en person fysiskt och det här har pågått under tid. Ja, då kan man dömas för olaga förföljelse.
Mm. Så hur funkade det då innan den här lagen om olaga förföljelse kom till 2011?
Även tidigare gick det att bli dömd för en del av de beteenden som ingår i det här brottet. Det nya var att man tar helt enkelt ett samlingsgrepp. Att vissa saker som tidigare kanske var lagliga, om det sätts i system, om det blir en systematik i det, ja då blir det plötsligt olagligt. Så det var en bra lag. Det var en lag som träffar beteenden som tidigare föll mellan stolarna. Alltså det fanns helt enkelt luckor i lagen.
Mm. Och då handlade det mer om enstaka händelser,
ja, just det,
än
just
den här
det.
Systematiken.
Just det, det fanns liksom inte, det var inte samlat under ett paraply.
Nej, just det. Så vad hade det i praktiken inneburit i det här fallet Frida Karlsson om detta hade hänt pre-2011?
Ja, i Frida Karlssons fall så vissa av de här sakerna han gjorde hade möjligen träffats med den gamla lagstiftningen, men det som gjorde att åklagaren vann framgång, det var just att den här lagen fanns, så att de kunde ta ett samlingsgrepp, som vi tidigare har pratat om, på hela mannens beteende.
Mm. Och varför togs den här lagen fram överhuvudtaget från början då 2011?
Det har som mycket annat sitt ursprung i USA. I slutet på 90-talet blev en ung skådespelerska mördad i Kalifornien. Och utredningen efter det mordet visade att mannen hade kartlagt henne. Han hade gjort olika kontaktförsök. Hon var väldigt avvisande, den här kvinnan. Hans beteende trappades upp mer och mer, och det slutade med detta mord. Utredningen kunde också konstatera att en stor del av den här upptrappningen inte var olaglig. Alltså det fanns en blind fläck i lagen. Och med det fallet, med den kunskapen som det fallet gav, så stiftades den här lagen i Kalifornien, och den har sen spritt sig till övriga delar av först USA och sen resten av västvärlden. Sverige var ett av de länder som tog intryck, och även om det dröjde ett drygt årtionde så stiftades lagen även i Sverige.
Och slutligen, vad kan man säga om den här typen av personer som döms för olaga förföljelse?
Ja, kanske inte helt överraskande så är det här den brottskategori där flest personer döms till rättspsykiatrisk vård. Alltså kort sagt, de är spritt språngande galna. Det här är ett stalkingbeteende som trappas upp. Det är väldigt ofta kvinnor som utsätts. Det är också så, och det kanske inte heller är särskilt överraskande, att en grupp som är överrepresenterad är psykologer. Alltså så här, patienter som börjar passera gränser och tar sig friheter de inte får ta sig.
Jag menar patienter som börjar stalka sina psykologer.
Ja, just det, precis.
Mm. Men slutligen då, hur stort är problemet med stalkers eller olaga förföljelse idag?
Det finns med all sannolikhet ett betydande mörkertal, men ungefär 600 fall per år blir anmälda, och av dem leder ungefär 100 till fällande domar.
Och vad skulle du vilja säga om den siffran? Är den bra eller?
Ja, en sjättedel av antalet anmälningar om man jämför med vissa andra kategorier sexualbrott, så är det ändå en hygglig siffra. Att något blir anmält innebär ju inte nödvändigtvis att ett brott ens har skett. Och om brottet har skett, ja, då ska det också finnas bevis för det. Just stalking, framförallt i vår tid, där brukar för all del bevisläget vara hyfsat, för det brukar finnas digitala spår och liknande att använda sig av för en åklagare vid rättegång.
Mm. Och Oisin Cantwell, tack så mycket för att du kom till Aftonbladet Krim.
Tack.
Och med det avslutar vi Aftonbladet Krim för den här veckan. Vill du komma i kontakt med oss om du har till exempel tips eller andra funderingar, mejla mig på stefan.sundberg@aftonbladet.se. Passa också på att lyssna på våra tidigare avsnitt som du hittar i Aftonbladets app och på aftonbladet.se. Vi hörs igen om en vecka. Stort tack för att du lyssnat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.